musik och dyslexi. Dyslexins inverkan på musikutövandet. Musik och hjärnan. Det finns inget specifikt musikcentrum i hjärnan, utan båda sfärerna används och är viktiga för musicerandet. Man kan dock säga att den högra hjärnhalvan ansvarar för den grundläggande musikaliska förmågan. Här sitter förmågan att uppfatta melodier, tonhöjd, klangfärg och den musikaliska strukturen i dess förlopp och helhet. Även gehör och improvisation analyseras och behandlas i den högra hjärnhalvan. Den vänstra sfären blir mer och mer inblandad ju högre skolad inom citationstecken man blir. Detaljer och språklig kompetens tillkommer och tar över då den musikaliska analysen blir mer sofistikerad med exempelvis noter och begrepp etc. Tablaturläsning menar O. Persson även hör till den vänstra hjärnhalvans arbetsområden. När vi sjunger hanterar vänster hjärnhalva huvudsakligen texten och den högra melodin, vilket även avspeglar sig i talet då talmelodin eller prosodin hanteras i den högra sfären. Slutsatser har även dragits av tester med musikutbildade respektive icke-musikutbildade att musikutbildningen gör om musiklyssnandet från en högeraktivitet till en mer vänsterhjärnsangelägenhet. Musikalisk inlärning. För att kunna dra paralleller till dyslexin följer här en sammanfattning över hur musikalisk inlärning, minne och memorering normalt inom citationstecken sker. Musikalisk inlärning utgår enligt Liljenstam från fyra sätt att memorera musik. Det auditiva minnet registrerar hur en sång eller musikalisk rörelse låter, medan synminnet bygger på hur någonting ser ut. Till exempel pianots vita och svarta tangenter, gitarrens ackordgrepp eller skalgångar. Sedan har vi det kinestetiska, motoriska och det taktila beröringsminnet. Dessa, menar Andersson, gör att man minns hur något känns när man spelar eller sjunger. Samt det verbala minnet. Här minns man genom verbala begrepp som kan röra musikteorin. Andersson menar även att olika begrepp används beroende på de musikteoretiska förkunskaperna. En inlärningsprocess via noter beskrivs gå till på följande sätt. Att lära sig läsa noter innebär först en period av så kallat tragglande. Under denna period måste man avkoda notbilden manuellt, i början genom att läsa och förstå endast en ton i taget. Man lär sig associera en viss skriven not med en ton på instrumentet. Efterhand blir processen gradvis allt mer automatiserad och framförallt två saker bidrar parallellt till detta. Den ena består av att man börjar se notbildens delar som bestående av större sjok, det vill säga uppfattar större grupper av noter och andra symboler som enheter istället för att läsa dem var för sig. Detta ökar läshastigheten kraftigt på samma sätt som den ökar hos någon som efterhand lär sig läsa vanlig text som hela ord eller grupper av ord istället för enskilda bokstäver. Det andra består i att associationer automatiseras. Det gäller såväl associationer mellan en viss skriven symbol och en viss innebörd. Jag visste att den där noten kallades C. Som associationer mellan en not i en viss position i notsystemet och en viss ton på instrumentet. Man behöver alltså tack vare denna automatisering inte längre ägna någon medveten tanke åt att översätta en skriven not till ett visst grepp eller exempelvis en artikulationssymbol till ett visst utförande. Notläsning. If all a child can see is difficulties in symbolic notation, the other aspects of music will be lost. Notation is there to aid us, not as barrier to expression. Vilket betyder ungefär, om allt barnet kan se är svårigheter med noter, så kan andra aspekter av musicerandet gå förlorade. Noterna är där för att hjälpa oss, inte för att hindra oss i vårt uttryck. Miles and Westcomb, sidan 51. Många barn med dyslexi är väldigt motiverade i början av sin musikundervisning och det första året går bra. Men sen vill en del av dem inte öva eller gå på lektionerna. Detta är något som förbryllar de vuxna som är inblandade. Om inlärningen hos en musikalisk och motiverad elev inte går i den takt man som lärare förutser, kan dyslexi vara orsaken. Jacob och Philip är två exempel på notläsningens problematik kopplat till dyslexin. Jacob är 11 år och älskar musik, både att spela och skapa egen. Men när noterna kom in i bilden förändrades hans musikglädje. Jacob beskriver noterna som ett slags främmande kodat språk som han inte förstår. Han försöker tyda det, men musiken vill inte hoppa fram, inom citationstecken. Han beskriver det som att han vet att den finns där, men av någon anledning kan han inte hitta det. Hans mamma hjälper honom hemma, men han beskriver att han känner sig som en snigel som deltar i London Marathon. Han är förtvivlad och allt han vill är att skapa och spela musik. Philip, som nu är 75 år gammal, var ett musikaliskt underbarn som barn, enligt Miles. Han spelade många instrument och stämde pianon redan som 7-åring. Philip kom som ung fort upp i karriären. Men ju högre nivån blev, desto större blev också kravet på notläsningen. Han stoppades till slut som musiker på grund av sin bristfälliga notläsning och blev pianostämmare på heltid. På liknande sätt som han blandade ihop siffror i telefonnummer kunde han blanda ihop de sista noterna eller notvärdena i en takt. Han verkar även ha dyskalkulektiska problem. Precis som de skrivna symbolerna i ord i böcker hindrar honom från att läsa, så får även de skrivna symbolerna inom musiken hans process att halta. Det kan vara svårare att lära sig noter när man har dyslexi, enligt flera källor. Om en individ med dyslexi har svårigheter med text har hon troligen även problem med noter, även om hon har ett bra gehör och gott sinne för melodier och harmonier. Som professionell yrkesmusiker kommer man inte förbi notläsningen. Barbro Johansson, professor i neurologi, menar att en skillnad mellan språk och musik är tidsaspekten. Det behövs olika tidsupplösning. Hon gissar att detta skulle kunna leda till problem vid notläsning, men inte så stora som inom språk. Här följer ett utdrag. För att kunna analysera och tolka ljud i språk behöver man en tidsupplösning ner till 20 millisekunder. I musik räcker det oftast med 100-150 millisekunder. Om du spelar en melodi allt för snabbt är det svårt att höra vad det är. Å andra sidan är tonhöjden förstås viktigare i musik, även om det finns tonala språk, det vill säga där betydelsen påverkas av tonhöjd, så är allting där mer relativt. Och den absoluta tonhöjden spelar mindre roll än relationerna. Ur personlig kommunikation med Barbro Johansson, 2006. Wrigglesworth menar dock motsatsen. Att det skulle vara svårare än att lära sig läsa vanlig text eftersom man ska sätta noterna i relationer till praktiskt spel. Huvudproblematiken är, enligt Brand, notläsningen och avistan. Detta kan medföra speciella svårigheter under examinationer och vid orkesterspel på en professionell nivå. Hon belyser att det kan vara speciellt svårt vid sång, då både noter och text kan behöva läsas samtidigt. Andra faktorer hon nämner som kan innebära problem inom området är ord som är hämtade ur andra språk och verbala instruktioner som har med till exempel höger och vänster att göra. Wrigglesworth skriver även att man som dyslektiker har en trolig viss tendens till att missa noter, fraser och drillar i läsningen. Att ögonrörelserna kan göra att man avkodar och spelar baklänges och till exempel tolkar nyanstecken åt fel håll så att det får ett motsatt betydelse. Hon menar att den visuella varseblivningen är svår och att man ofta läser noterna från exempelvis rader under. En svårighet hos de flesta dyslektiker är också att förena symboler med dess namn. Fler personer beskriver att de istället använder sig av egna individuella symboler och bilder för att komma ihåg artikulation, uttryck och ornament. En musiker beskriver att han upplever att hans ögon på noterna inte säger honom någonting. Han hinner inte avkoda all information i form av tonhöjd och notvärde på den tid som ges. Transponera och läsa andra klaver anses också vara komplicerat. Punkter och stödlinjer kan också försvåra, enligt flöjtisten Caroline Oldfield, liksom att hinna få med förtecken. Att benämningarna som används är hämtade från alfabetet, de 7 första bokstäverna, kan även det ställa till problem, särskilt när dess läge är olika inom systemen beroende på klav. Problematiken härstammar från att notläsningen ej är automatiserad och att man kan behöva räkna ut vilken noten är från C. Personen i fråga upplever att de översta notlinjerna är lättast och att avistan fungerar i långsamt tempo men fungerar ej vid snabba passager. Det beskrivs att det är lättare att välja ett ensysteminstrument som spelar en ton i taget om man vill använda sig av notläsning. Piano är exempelvis svårare. Det kan även vara bra att spela instrument som noteras i basklav innan piano för att öva på notläsning i basklav. Som dyslektiker behöver man ha förståelse av läraren. Citat. Om denna bara visste hur mycket kraft som krävs. Att en halv sida är en prestation. Att det är en lycka att komma igenom ett helt stycke, skriver en av personerna i Wiles och Westcomb, sida 28. Det upplevs även som frustration, vilket inte är så konstigt. När man får lägga ner minst dubbel tid och enorm kraft. Begreppsförklaring längst ner på sidan. Avista, vilket betyder spela direkt från noterna, då förförståelse saknas. Rå, inom citationstecken, notläsning. Man läser och spelar samtidigt från ett notblad man ser för första gången, och detta utan att man tidigare känner till musiken. Ett tillfälle då man särskilt är beroende av sin notläsningsförmåga. Janet Cocker skriver att hon inte får börja sjunga förrän hon kämpat sig igenom noterna. Detta kan göra henne arg, att andra förstår, men inte hon. Hon är vän med böckerna och önskar att hon blev vän med noterna också. Det upplevs svårt att växelvis titta på noter och dirigent, att hitta in i notbilden igen. Här rekommenderas att markera viktiga ställen i noten med färg. Något som också hävdas är att man med dyslexi alltid kommer att vara en långsammare avistaläsare trots knep. Ramsor är bra knep, dock enbart vid en ton i taget, inte mer. Hellberg menar att ramsan kan notnamnen och jag kan ramsan. Gehör. Gehör från tyskans hörsel betecknar förmågan att med blotta örat korrekt uppfatta en bestämd musikalisk struktur. En melodi, ett rytmiskt mönster, en ackordföljd med mera. Och att kunna ådagalägga detta på ett konkret sätt. Med andra ord ska man kunna återge den musik man hör genom sång eller spel. Den genomgående skillnaden angående noter respektive gehör ligger enligt Andersson i utgångspunkt för inlärningen. De notläsande sångarna använder sig av den reala lyssningen, det vill säga den de själva åstadkommer för att befästa sångens gestalt. Gehörssångarna organiserar upp det de hör för att hitta system och strukturer i kompositionen. Om man ser till dyslexin framkommer det att gehör inte orsakar någon problematik. För en person med dyslexi är improvisationen och spel efter sitt minne två metoder av större betydelse. Att improvisera och spela på gehör beskrivs som det roligaste inom musiken. Gehöret används flitigt bland dessa musiker. Styrkor inom gehöret tas till hjälp för att kunna återge och memorera exakt. En person beskriver dock att hon inte kan spela på gehör på grund av hennes långsamma notläsning. Övrigt. Eget musikskapande verkar också utbrett bland dyslektikerna enligt litteraturen. Egna teorier förekommer kring musicerandet och att man blivit sin egen lärare. Man experimenterar med egna sätt och tittar och inspireras av andras teknik och klang. Det är viktigt att veta hur man ska göra för att lära sig musiken och komma till ett professionellt mål. På vilket sätt är inte viktigt. Miles beskriver även tankar kring självkänsla och självförtroende. Personerna med dyslexi berättar om att man är rädd för att göra misstag. Att det krävs mod att avslöja sig som dyslektiker. Och att studenter i boken inte ville berätta om problematiken på musikhögskolan. En annan person inser idag hur mycket hon struntat i för att hon inte har förstått. Hon vill inte sinka klassen. Hon säger att hon borde ha frågat om och sagt detta till läraren och bett om en förklaring. En person berättar att han upplever dyslexin bidra till förmågan att kunna se möjligheter och idéer ur alla vinklar. Han menar att detta exempelvis hjälper honom att se vad som behövs utvecklas mer och på vilket sätt problemen kan lösas. Denna förmåga finner han även som en bra egenskap vid komposition. När det gäller sångtext är textinlärning svårt enligt Miles och Westcomb. En person nämner att hon dock kan sångtexter från hennes barndom. Hon tror att detta beror på att de är så starkt förankrade och förknippade med bilder. Hon ser dem som en film inom sig. I körsång förenklas textsjungandet inom citationstecken om ledaren mimar. Inom körsång upplevs det svårt att hinna läsa text och noter samtidigt. Utländsk text kan också ha en försvårande effekt. I övrigt gick den vanliga läsningen bättre för de barn som medverkade i kören, för att de där fick hjälp att separera stavelserna. Svårigheter beskrivs när det gäller lägesgrepp, i form av att grepptabeller blir felvända. Då till exempel tvärflöjten är vågrätt men grepptabellen är lodrätt. Samma problem uppstår här vid pianospel, då begrepp som höga och låga toner används om en horisontell klaviatur. Man blandar ihop vilket håll som menas, vänster eller höger. Det kan vid sådana tillfällen vara bra att visa istället för att använda höger- och vänsterbegreppen. Det berättas även om en sexåring som ofta bytte hand. Samma problematik tas upp i en artikel av Carver. När fingrarna i cellospel rör sig mot golvet stiger tonhöjden och likaså fiolspel då man rör sig bort från ansiktet. Problematiken att organisera sitt lärande tas även upp, förmågan att kunna minnas i en viss ordningsföljd. Motoriska problem har inte någonting med dyslexi att göra. Dyslektiker har snarare ofta ett väldigt utvecklat kinestetiskt kroppsminne som man borde ta hjälp av i sådana situationer. Detta är något man borde använda mer i musiken för att underlätta generellt, och detta då särskilt för personer med dyslexi. Detta minne är dock något man ofta bortser ifrån. Dyslexi är vanligt bland musiker och deras familjer.